Det är den 4 maj 1991. Jag sitter framför tvn i min fastas radhus och utbudet denna kväll är enormt. Hockeyfinal mellan Tre Kronor och Sovjet i Åbo med en ung Mats Sundin som härförare. Samtidigt laddar Jörgen Persson för VM-final mot Ivo Wallner i Japan. Och dessutom final i Eurovision Song Contest i Rom med Harald Treutiger som referent. Expressen har tagit sitt kvällstidningsansvar och fått på en 25-årig Carola en hockeyhjälm och Tre Kronor-tröja. Och på första sidan skickar hon en stärkande hälsning till hockeygänget. Allt går Sveriges väg. Persson vinner den helsvenska finalen i Japan. Mats Sundin vräker sig loss och sätter det avgörande målet mot Sovjet. Och i Rom blåser Carola bort allt motstånd med fångad av en stormvind. Nej du Johan. Så kul ska vi ta det. Vi ska inte gå igenom 91 och sen 92 nästa vecka. 93 och...
Nej, jag blir väldigt överflödig om Sveriges podcast.
Nej, det gäller att man ska veta när man är på topp. Och det är ju ändå så att responsen efter förra veckans ballad då, till dig om året 1990 har ju varit överväldigande, måste man säga. Jävligt mycket respons.
Från... Ja, du träffade en nerv där.
Ja, fått många fina berättelser där det har varit liknande historier om föräldrar som kanske har bråkat och det har varit den här drömmen om att komma ut i världen och fascinationen för de stora namnen och så. Så att stort tack, det har varit jättekul att ta del av detta. Det
finns ju en fotbollsliknelse att dra här apropå att du nu kanske ska överraska med någonting nytt där man tror att det är, för många gillade väl också det överraskande i den här balladen som ju pågick ganska många minuter och hade musikinslag också. Jag tänker ju på när Sverige var nere och skulle VM-kvala eller EM-kvala mot Moldavien och allt var...
Vilket år är det på nu?
Ja, det är under Lars Tommys tid. Säg att det är 2000, kan det ha varit kvalet 2004 kanske? Och det är pissigt och grått och trist där nere. Och,
som det kan vara i Moldavien ibland.
Det kan vara i Moldavien. Mm. Och ledarna märker att spelarna klättrar lite på väggarna och att de är lite sura. Så för att muntra upp så kommer kocken Mats Boström på att han ska överraska hela laget med semlor.
Mm.
Helt sådär utan att någon visste om det och alla blir
en
glada.
En tradition som sen satte sig, ska man säga.
Ja, det är det jag ska komma till. Att de drog då slutsatsen efter det här att de blev glada av semlor och inte av överraskningar.
Ja,
för efter ett tag så var de ganska trötta på de där semlorna. Det blev bara ett stående inslag. Att,
ingen vågar riktigt heller säga ifrån kanske.
Nej, hade de varit smarta där så hade de förstått att det var själva överraskningen som var grejen och inte semlorna kanske så mycket. Men förbundsaktiga som de var så gick de vidare enligt samma mall. Och du väljer då att inte gå vidare med året 1991.
Man
blir ju sugen. Det är ju ingen dålig maj du målar upp
här. Ja, det är faktiskt en otrolig kväll där. Allting sammanstrålar på något sätt. Det är Eurovision, Carola som ändå är oerhört stor där. Hon får sitt jättestora genombrott med det givetvis. Men med hockeyn, det är också ett jävla lag när man kollar på det hockeylaget 91. Tre Kronor. Mm. Otroliga. Pekka och Rolf Riddervall i mål. Och
Masken.
Masken. Sundin. Ja, det är jävligt starkt alltså.
Och den där första sidan på Expressen som du nämnde där, den sitter eller satt i alla fall uppe på i storformat på redaktionen. Den anses väl vara, det är väl Expressens guldålder och sålde tidningar som smör. Då Carola står i en liten så fighting pose, tror jag, med liksom höjda nävar i Tre Kronor-mundering då.
Mm.
Och jag undrar om vi har att göra med det som man förr kallade för en klassisk tv-krock eller om hockeyn kanske efterkändes. Det var ju vanligt på den tiden. Jag är väldigt glad häromdagen var någon som la ut något sådär nostalgiskt klipp från ett gammalt Sportnytt när de hade en så kallad blundskylt.
Ja,
kommer du ihåg det?
Ja, jag tror det är Arne Hegerfors.
Ni som ska se den här matchen i efterhand, blunda nu för nu får ni reda på resultatet mellan HV och Färjestad. Ja. Kan ni titta igen?
Också att faktiskt Jörgen Persson vinner mot JO 91 i Japan. Och där faktiskt Sveriges härlag också tar lagguld.
Ja, det var inte dåligt. Och överhuvudtaget så får man väl säga att något av en succévecka förra veckan i och med att den här turnén som vi ska ut på i mars då, det som vi kallade för Offside Live, vi berättade om den förra veckan då och sa att vi skulle till Malmö och till Göteborg och till Stockholm och jag tänkte att vi kanske förhoppningsvis säljer ett par biljetter, några kommer och tittar, men Det var ett jäkla intresse. Mm. Prestationsångesten tilltar ju.
Ja,
det är alltså slutsålt nu. Ja. Både i Malmö och i Stockholm på Skala. Det
finns en eller två biljetter kvar på respektive ställe.
Ja, men mer är det inte. Och även här i Göteborg på Pustervik då. Där dessutom lades till en extra föreställning.
Mm. Som också är utsålt.
Kanske att det kan komma loss några fler platser och biljetter framöver. Vi kikar lite på det. Och i Norrköping, dit vi också ska, där finns det definitivt biljetter kvar. Mm. Vilket datum är det vi ska dit?
Då är det torsdagen där, den 21 mars. Det blir vår sista föreställning. På den. Vi kör ju 5 kvällar i rad. Vi turnerar ju runt där. Så att det är den sista kvällen den 21 mars i Norrköping på Abis barsalonger. Tror jag det är.
Kan Amrik. Vi blidka den lite mer hittills svårflörtade Norrköpingspubliken med och säga att vi kommer att ha ett reportage också om vårt framträdande i Norrköping.
50 000 tecken.
Navelskådande utav bara fan. Nej, om IFK Norrköping och deras rustning inför nästa säsong. De slutade ju tvåa, som de som förr i Allsvenskan känner till. Och slutade då Andreas Johansson som går tillbaka till Halmstad och Daniel Sjölund som flyttar hem till Åland. Och nu blir det klart också att David Moberg Karlsson flyttar till Prag. Mm. Och det är inget litet tapp, något av dem. Och inte Moberg Karlsson heller. Och vi kommer följa dem nu och har redan igång Fredrik Tillberg, reporter, om det läget som de befinner sig i och vad som kanske blir nästa steg för dem nu.
Mm. Ja, det är ju lätt att tänka att visst Ante, fattar man vad det innebär och så, lagkapten och kanske den bästa mittbacken i konkurrens kanske då med Per Karlsson och någon eventuellt till denna säsongen, men givetvis också den senaste säsongen, men offensivt sett måste man ju ändå säga DMK som han kallas, har varit kanske den viktigaste. Han gjorde några väldigt viktiga mål. Och han hade liksom en egenskap som inte riktigt all de andra hade. Där att han kunde bryta igenom på ett eget sätt och göra 2-3 gubbar och sätta den i bortre. Så att det är ju onekligen spännande att se hur Norrköping hanterar. De har ju pengar på banken.
Ja, kanske inte har sett den sista försäljningen heller. Vi får se med Kalle Holmberg eller eventuellt någon annan. Mm. Men ja, de har pengar precis så de skulle kunna gå in att rusta ordentligt nu på ett sätt som de kanske inte har gjort tidigare. Samtidigt så vet man att det kan svänga snabbt, så det blir ganska spännande att se vilken väg man väljer. Och det är väl lite det Fredrik ska ta reda på genom att hänga rätt mycket med Jens Gustafsson och så.
Precis. Men den som vill veta mer om Offside Live, gå in på offside.org/offsidelive. Där finns då länkar till respektive biljettställe. Men det är som sagt i Norrköping som är den mest tillgängliga av dessa kvällar just nu.
Så är det.
Och jävligt kul att... Det ska vi säga också. Vi tar inte detta för givet på något sätt att folk vill komma och lyssna på oss. Så att,
nej, jag sa ju det. Prestationsångesten tilltar. Nu ska det här bli bra också.
Ja, fiffa. Vi måste ut på tårna ännu mer. Vi ska säga det att vi gör det här avsnittet i samarbete med PlayStation som har Sveriges bäst säljande konsol med det största och bredaste utbudet av spel. Med kraftfulla PlayStation 4 Pro kan du spela spelen i 4K och med PlayStation VR headset kan du uppleva ett helt nytt sätt att spela. Så då säger vi tack till PlayStation.
Mm, det gör vi. Jag har ju precis varit några dagar i New York.
Ja, som man också är.
Ja, hälsade på min svåger där. Mm. Och var en kort men intensiv resa. Jag besökte också Comedy Cellar för att få lite inspiration.
Stämningen, vad var det? Lite ner.
Ja, sådär. Alltså, de är ju väldigt säkra på scen och så. Det var liksom ett upplägg där...
Nu ska vi säga, Comedy Cellar, är det det stället som är ganska litet där ibland det bara dyker upp några av de största i världen bara för att de ska testa sitt material?
Så kan det nog vara. De har skyltat utanför med så här, Robin Williams har varit där och Chris Rock och så.
Och där Louis C.K. var nu när han efter sitt Me Too, han gjorde comeback en smyg där. Comeback.
Ja, det är möjligt att det var där. Det ligger precis bredvid där Café Wa, där väl Bob Dylan och de hängde i Greenwich Village på 60-talet. De var ju så här proffsiga och körde, det var kanske 8-9 komiker som körde 8-9 minuter var. Inte så där så att jag trillade av stolen av garv, men ja, väldigt säkra på scen, vilket man ju själv inte kommer vara riktigt. Men det var kul att vara där. Mm. Jag tänkte, jag har med mig 3 stycken ämnen från New York. Mm. Inget av dem är särskilt stort. Och jag tänkte att jag kunde nämna de ämnena för dig som kategorier och så får du likt en quizshow välja ämne, det som du blir mest sugen på först. Du har spelet så att säga.
Mm. Det, så.
Ja, precis. Låter det okej?
Okay? Absolut.
Ja, då är ämnena du har att jobba med MLS-finalen, missförstådda genier och loser-journalistik. Och du har spelet.
Ja, vi börjar med MLS-finalen.
Den var då i lördagskväll och jag tänkte att det kunde vara kul att följa den inte på plats i Atlanta när då Atlanta mötte Portland Timbers, men åtminstone i USA, läste ja, tidningarna inför och så. Och han med den efter Comedy Cellar just. Mm. Och Atlanta vann ju då med 2-0 och såg du publiksiffran?
Nej.
73 000.
Det var bra.
Det var bra. Mm. På arenan vars namn nu heter den Mercedes-Benz Arena eller något sånt där. Men som verkligen är en fotbollsarena också. Och det speciella här är ju förstås inte att Atlanta vinner, eller det kanske det är eftersom laget inte existerade för några år sedan, utan just att de kan ha ett sånt här enormt intresse. Mm. Vi har väl berört det här tidigare, bland annat jag råkade ju vara i Miami när David Beckham var där och annonserade de ska gå in i MLS 2020 tror jag. Och vi pratade om det här fenomenet att man signar upp supportrar innan laget ens finns. Mm. Kom ihåg att det var en marsch där och sådär för laget. De har alltså inget lag att heja på än och man vet inte vilka spelarna kommer vara. Och det hade de då jobbat otroligt mycket med i Atlanta.
De hade ingen marsch, men de hade merch.
Ja, både merch och merch tror jag. Mm. De är nog tidiga med merchen också. Mm. Men de har då, den som kollar på Atlanta, de har varit bäst den här säsongen. Inte bara att de vann, utan genomgående bäst. Och Josef Martinez, som han heter, från Venezuela, blev både MVP i hela ligan och i finalen. Han gjorde ett av målen där. Och ser man sådär, är lite halvt intresserad, så känner man nog inte igen så många namn. Min svåger sa just det, finns det några gamla lirare här? Det brukar alltid finnas några, liksom... Ja, men Zlatan-typer eller... Ja, det gör ju inte det. Nej. För de valde en annan väg. De valde då en ganska sydamerikansk väg och försökte just inte ta de här kanske europeiska spelarna lite på väg ner. Men så lade de... Jag tror de gick in i ligan 2015. Och det här så... Det kan man ju skramla en gång kanske för en happening att det är över 70 000. Men de har haft över 70 000 flera gånger. Mm. Det är inte lite publik. I Atlanta som också är en sportstad känd för att vara ganska dålig. Jag tror de hade en proffstitel innan om de tog någon baseballtitel 95 eller något sånt där. Annars var det en ganska död sportstad. Och jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. För de la då jättemycket tid just på att värva en supporterbas när de etablerade laget. La extremt mycket tid ägarna och folk jobbade med det på heltid. Var jag runt och rekryterade på barer. Tror om det var ägaren som sa så att mitt första år gick runt på bara en enda stor barrunda. Mm. Där jag pratade om hur kul det här skulle bli och försökte signa upp. Och spontant tänker man ju lite som europeisk supporter att man blir lite misstänksam. För vi är så himla knutna vid traditioner här och så. Att man ska vila på en historia och så. Att bara börja följa ett lag. Och samtidigt, för nu har jag ändå sett Atlanta några gånger och läst rätt mycket om laget och så, är det ganska givet att de avspeglar sin stad. Inte direkt så som när AFC Eskilstuna kommer till Eskilstuna så försöker inte de bli Eskilstunas lag. Men här om man ser på läktarna att det är ganska bra avspegling kanske av Atlantas befolkning, vilket det tror jag inte är på NFL-laget på samma sätt, där det nästan bara är vitt och så. Där man ser att staden blir en förlängd arm av fotbollslaget, eller tvärtom. Mm. Och då blir det så här svårare direkt att kritisera. För man tänker, vad är det här? Värva supportrar liksom, som inte har brytt sig innan. Men det är 70 000 som går dit flera gånger. Och verkligen så där känner att det är staden som spelar. Mm. Så har man ingenting från början. Ja, vad ska man göra då? Mm. Det är i alla fall ett bra sätt så mycket. Det är något annat än, det är inte vår supporterkultur kanske. Men det går inte, jag är jävligt fascinerad av den. Mm. Man ser liksom, för att de har verkligen fått de här att bli fotbollsintresserade på riktigt. Och man kan ju titta på en historia.
Nej, precis. Vad ska man göra? Hela systemet bygger ju på att man liksom, man köper in sig som stad i ligan. Och bara den premissen gör ju att det är märkligt från början. Något som inte vi är vana vid. Man ska inte kämpa sig ut från division 5 och sådär.
Nej.
Och sen så ska man då, har man då gjort det, tagit det beslutet, så måste man ju försöka skapa någon typ av liksom samhörighet och väcka känslor i staden och i områden och sådär. Det är det ju enda sättet man
kan göra. Ja, det verkar de ändå ha gjort.
Utifrån premisserna att det finns MLS så är detta ju det sättet som man måste gå tillväga på något sätt.
Ja, och man blir ändå jävligt nyfiken på hur det faktiskt går till att man kan inte bara skramla upp för en match utan ha en så extremt stor supportbas från 0 till 100 verkligen. Mm. Och intressant nog mötte de då Portland Timbers som vi brukar framhålla som ett lag där det faktiskt finns en fotbollskultur lite längre tillbaks. Portland brukar ofta nämnas och vi har ju skrivit om Timber Joey och de här och att där har det funnits länge och att de sneglar gärna mot Europa och så. Så det är verkligen så här två olika sätt som möttes. Så jag kikade rätt mycket mot läktarna och så. Och sen måste jag säga att matchen är, den frågan får man ju ofta och det sa just min svåger med sådär. Hur tror du AIK skulle klara sig mot de här? För man vill gärna sätta dem i en europeisk kontext. Mm. Och det är, jag vet faktiskt inte, men jag har sällan blivit så nyfiken på det. För tempot är sjukt högt alltså. Mm. Liksom lite så championship-aktigt, men med lite mer sydamerikansk style. Och våra effektiv speltid som vi tjatar om så mycket, att det är så mycket dödtid. Det måste vara, det skulle vara kul att jämföra den finalen med en Champions League-final och se hur mycket mer fotboll det faktiskt spelades i den här amerikanska. Även när liksom Atlanta låg på och vann med 2-0 och ledde med 2-0, så de fortsatte liksom anfalla och det var inget maskande. Och det var liksom bara som en torktumlare i 90 plus 4 minuter eller vad det kan ha varit. Mm. Det gör den ju också att man blir lite mer positivt inställd. De körde på bara hela tiden.
På tal om det så lyssnade jag på senaste här med Olof Lund, det var Axenius, och han nämnde någonstans att Championship är den ligan som har, alltså engelska Championship, som har flest maxlöpningar i en match. Mm. Vilket då indikerar att det är liksom ett högt tempo i Championship. Men för några månader sedan så läste jag just att man jämförde MLS med de högsta ligorna i Europa. Och då var MLS den som hade flest maxlöpningar. Jag kommer inte ihåg källan och jag vet inte hur stark den var. Men det indikerar ju också på något sätt att det finns någonting där.
Jag tror det kan skilja sig väldigt mycket från lag till lag. För de matcherna jag sett med Galaxy till exempel upplever jag inte alls har varit så. Där har det nästan känts lite av det här gamla Harlem Globetrotters-fotbollen. Mm. Att någon får något och ska göra något häftigt, typ Zlatan eller så. Men här var nästan som en armé av löpare. Och som har varit kul att se dem liksom i 79:e minuten. De ledde med 2-0 och verkar inte finnas en tanke på att bara liksom maska bort den här sista. Utan de bara körde och körde. Så det var faktiskt ganska kul att se. Mm.
Det var ämne ett.
Ja, då har du kvar på tablån missförstådda genier och loserjournalistik.
Jag tar missförstådda genier.
Ja. Mm. Jag var uppe på Guggenheim, museet, konstmuseet, där jag såg en utställning med Hilma af Klint. Vet du vad hon är?
Jajamän. Ja. Väldigt känd. Vi sitter ju på många, många affischer i svenska hem.
I ditt?
Nej, ja. Inte. Jag tror att det satt den tidigare, men den rök vid någon flytt. Ja. Men det var ju en svensk konstnärinna som ju, det vet jag faktiskt. Jag var på väg att tipsa dig om denna utställning. Ja. På Guggenheim innan du åkte. För jag läste om denna i New Yorker faktiskt. Där den blev rätt hyllad. Och då var det lite grann av den karaktären att hon var. Hon upptäcktes ju väldigt sent. Efter hennes död. Flera år efter hennes död. Under hennes levnadstid så var hon framstående. Men inte alls så berömd på något sätt.
Nej, precis.
Så det visste jag.
Det händer ju ibland inom konstvärlden och kanske musikvärlden. Att någon just först efter sin död så inser folk storheten i detta och att man kanske var före sin tid. Nick Drake framhålls väl ganska ofta, va? Att hans musik kanske fick som mest lyssningar efter att han dog.
Ja, precis.
Och det är inte helt ovanligt. Och det kan man nästan tänka på när man ser de här. Det var en fantastisk utställning. Har ni vägarna förbi Guggenheim så kan ni gå in där. Men det är svårt att ta in. De här tavlorna är målade tidigt 1900-tal. Och de ser verkligen ut. Jag kan ju inte någonting om konst, men de ser väldigt moderna ut. Man har svårt att se att någon satt i Stockholm 1908.
Och jobbar ju mycket med klara färger och så, va?
Ja, absolut. Mm. Och tror rätt intresserad av teologi och hängde en del med antroposofer och sådär. Mm. Hon verkar ha varit fascinerande. Det som var speciellt med henne var ju också att hon verkar ha varit medveten om att hon var före sin tid. För det var då hennes vilja att inte visa upp det här. Mm. Det kan man ju höra annars att någon försöker, men sen inser världen först efteråt att oj, det här borde vi ha fattat. Men hon har uttryckligen sagt så att det här ska visas. Världen är inte redo för det här just nu.
Det var en bra självförtroende.
Verkligen. Uh-huh. Det är udda ju. Och hade väldigt bra självförtroende. Och det hade hon kanske rätt i också. Hon dog 44 tror jag. Och 40 år senare så börjar de då visas. Och sen blir de då jättepopulära. Mm. Hennes målningar. Tyvärr är det ju inte riktigt lika lätt inom idrotten att göra den här kopplingen. Eftersom idrotten är så mätbar kanske. Och inte lika subjektiv. Och även, det är en uppiggande tanke att man till exempel kan tänka att ja, vi först om 60 år kommer inse vilket geni Jonas Lantto var. Så här, förlåt, vi var inte, du var före din tid. Men annars så är det ju sällan riktigt så. Däremot tänkte jag när jag gick därifrån. Och då hade jag precis sett att Sam Larsson hade fin form i Feyenoord. Mm. Tror han hade gjort både mål och assist.
Det en fin balja helgen tror jag.
Ja, precis. Och börjar komma i ganska bra slag där nere. Så finns det ju en del som kanske blir lite rubricerat som missförstådda genier på hemmaplan. Mm. Nästan varje landslagsgeneration svensk har alltid någon spelare där man i efterhand känner att här klickade det inte riktigt. Mm. Det här gick Sverige miste om. Ofta är det kanske att man samtidigt var stor någon annanstans. Roger Magnusson dyrkade i Marseille men aldrig någon blågul ikon. Torbjörn Nilsson i viss mån, även om han gjorde en del insatser, så var han ju borta från landslaget under en viktiga år av sin karriär. Per Zetterberg, som ju tacklade av när Lars Tommy klev in, samtidigt som väldigt hyllad i Anderlecht. Och man är lite orolig nu att den som ska ta den här rollen nu kommer bli just Sam Larsson. Mm. Det är nästan som att det kräver att det ska finnas en spelare för varje generation där man känner att det här kommer bli ett olyckligt äktenskap. Mm. Nu är ju inte han riktigt på Roger Magnusson eller Torbjörn Nilsson nivå än. Men han har väl varit och sniffat på landslaget. Och man känner också de gånger han varit med så har det liksom varit någonting där han inte riktigt, någon gång har han bara inte riktigt varit bra. Mm. Någon gång har han varit sjuk, tror jag. Och man, det står skrivet i stjärnorna på något sätt att det här kommer bli en problematisk relation. Och att man kommer tala om i efterhand att det var synden då. Mm. Han som var så himla tekniskt och fin att Sverige aldrig fick ta del av honom. Det är som att han har det i sig.
Ja, men tar man det perspektivet, om man inte har någon som helst relation till Sam Larsson som person, så är det ju fint.
Hur menar du då?
Nej, men det är bra. Det är på något sätt tacksamt för liksom, idrottsvärldens dramaturgi och sådär. Det behövs ju den här typen av historier som vi kan sitta här och gagga om.
Ja, i det här, det finns en gemensam nämnare mellan de här spelarna. Det är ju att de gärna ska vara väldigt sevärda spelare. Liksom lite känsliga och kunna göra skillnad. Mm. Det är ju inte så att vi efterhand säger den där, man kommer inte prata om Micke Almebäck på det sättet.
Men Oremo kommer vi prata om.
Oremo, ja, såklart. Ja, självklart. Men att de måste vara en viss typ, det är ofta väldigt tekniska spelare kanske som ska kunna, och därmed också stämpla som lite sköra ibland kanske. Men du tycker att det är fint att vi har historierna då?
Ja, jag tycker ändå det. Ja, men det behövs ju hela tiden den här typen, de som sticker ut och som gör att man kan hänga upp saker på i diskussioner och så. Det är på något sätt fint, men det är inte så fint om man är Sam Larsson.
Nej, jag kanske är lite präglad av att vi bor i Göteborg. Det kanske är AIK som tänker som Quaison lite till exempel så. Mm. Men att någon kommer ta den här rollen. Det kan bli Quaison, det kan bli Sam Larsson.
Ja, precis. Men det är så, om man då ska ställa de bevivarna, Quaison och Sam Larsson, så
det är inte riktigt samma spelare.
Nej, precis. Quaison har ju det här genom.
Ja, det, ja.
Alltså han är ju liksom kraftfull i sitt spel.
Definitivt.
På något sätt. Men Sam Larsson är ju liksom trixan. Mm. Le dribbleur, fast på holländska.
Ja.
Le dribble. Jag vet inte.
Ja, men det har du rätt i.
Ja.
Och det är ju inte kört för någon av dem.
Nej.
Men jag bävar lite.
Ja, bra.
Ja, sista punkt.
Sista punkten.
Ja,
det var alltså loser-journalistik, eller?
Ja.
Det har vi varit inne på några gånger.
Ja, det är väl bara mest ett tips kanske egentligen på en podd som heter American Fiasco, som handlar om fotbollen i USA efter VM 94, landslaget då.
Rickard Henningsson tipsade om denna då när jag var med i Sportradions special om poddar.
Ja, han gjorde det.
Ja, tipsade om denna.
Innan jag lyssnade på den hade jag lyssnat på just den som också nämndes där om Sverige efter VM 94.
Just det, med Sigge Dabrowskis.
Ja, precis. Som, det var inte Sigges bästa dokumentär. Mm. Det var väl lite som man kunde anat innan, man visste ungefär vad som skulle hända. Den här däremot var ju otroligt underhållande lyssning. Mm. Den är uppdelad i, tror jag, 10 avsnitt. Om man följer då amerikanska landslaget som plötsligt så har fotbollen fått skina då under 94. Och nu så ska de ta det här vidare. Och de har en bra generation och de siktar mot VM 98. Och så uppstår det väldigt mycket problem längs vägen. Det är otroligt hästjobb han har lagt ner. Det är en programledare eller en journalist som tar ganska mycket plats som heter Roger Bennett, som man kanske stör sig lite på i början för något sätt att berätta som är ganska ledigt, om man säger så. Men historierna efter ett tag blir så starka att man verkligen slungas in i det här. Det är intriger och det är fulspel och det är spelare som plötsligt blir lite divor och väldigt, väldigt orädda vittnesmål. Jag tror inte det skulle gå att göra så här i Sverige. Folk är för rädda för att trampa varandra på tårna. Mm. Men här får man verkligen superärliga vittnesmål hela vägen från viktiga personer. Jag tänkte bara ge dig ett exempel som ju ändå är rätt speciellt. Det är då när VM-truppen ska tas ut, de tar sig till 98, så upptäcker journalisterna att ett namn saknas där som har varit med tidigare, och det är inte vilket namn som helst. Det är John Harkes, lagkapten och oerhört drivande lagkapten. Han är första amerikan att spela i engelsk fotboll, som spelar Sheffield Wednesday. Alfahannig typ, han är borta, vad är det som har hänt? Det får man aldrig riktigt veta. Det sägs att han har lite olika uppfattning med tränaren och att de har varit lite oense och sådär. Men det är lite vagt sådär vad det egentligen handlar om. Och så avslöjas det egentligen först nu i den här, vad som var storyn. Och det var då lite likt Wayne Bridge och John Terry. Eric Winalda, som en del minns, som satte det första amerikanska målet i VM 94, den här frisparken, du vet, mot Schweiz. Han är fortfarande en stjärna och han är bästa kompis med John Harkes. Och sen visade det sig då att John Harkes har en affär med Eric Winaldas fru.
Aj, aj, aj.
Ja, det speciella här då är att coachen säger att det här är skäl nog för att inte ta med John Harkes. Han ser att det här kan bli väldigt dålig lagsammanhållning av det här, och jag är en man av principer, att jag kan inte leva med att jag tog ut en sån spelare. Medan Eric Winalda då ber om att han ska ta ut John Harkes. Det var inte bra gjort, säger han. Det får vi lösa sen. Men han är den bästa spelaren vi har. Honom måste du ta ut. Jag tänker inte göra det, sa han. Det är ju liksom, det är, för man tänker ju då att Eric Winalda skulle vara helt galen, såklart, på Harkes. Det är ju ett svek utav Guds nåde. Men han verkar liksom ta det som också lite, det pratar flera andra i laget, de tyckte också han borde varit med. Att det är liksom amerikanskt på något sätt, att så, vi kan ha våra problem utanför, men it's all about the result. Och på planen utan Harkes blir vi mycket sämre. Men han står på sig och Harkes kommer inte med. Och båda de är här med i dokumentären, och coachen också. Det lite jobbiga för coachen är att han aldrig har berättat det här offentligt innan. Eftersom det gick dåligt för USA 98, så hade det kanske varit frestande att säga varför John Harkes inte var med. Men han ville då av respekt för anhöriga aldrig säga det förrän nu. Jag tror det var för att Eric Winalda själv nämnde det för något år sedan, som han säger att nu kan jag berätta om det. Och hans karriär gick sen från att han fick ta över laget efter 94 och var nästan ingen alls. Han har gjort liksom en omvänd karriärsklättring. Han har bara gått neråt och neråt och neråt. Nu coachar han något college-lag eller sånt där. Men har hela tiden haft den här hemligheten då. Det är ju speciellt.
Starkt.
Jag rekommenderar podden. Jag tycker vi kan bara nämna att vi har ju ett av nästan mina favoritreportage. Jag har inte gjort själv, men Offside. Det är ju faktiskt det om VM 90 som i efterhand man läser nästan med... Var det Woody Allen som sa att tid plus tragik är lika med komik?
Precis.
Och det stämmer här ganska mycket. Det ligger väl på webben, hoppas jag.
Det gör det nog.
Ciao, ciao, Italia.
Förra veckan åkte vi till Brann i Norge. Du överraskade med en i spelarbussen, vår copycat av På spåret. Och
den har fått bättre respons än vad originalet På spåret har fått.
Jag sett På att... spåret under attack.
Ja, det är så, va?
Ja, det får man ändå säga. Jag tycker att det dyker upp allt mer, både i flöden och till och med läst någon debattartikel om att de håller på att tappa det. Ja. Och jag håller med faktiskt. Jag har ändå sett, förra året så tror jag inte jag såg ett avsnitt. Detta år så har jag sett de första två avsnitten. Och det lyfter inte längre på något sätt.
Kalmar FF-supporten Samuel Fröler går inte genom rutan.
Nej, de gör inte det. Alltså. Ja, det är för gråa tävlande och det är lite för luddiga frågor. Sådär. Det var någon som skrev så att tidigare så var det så att det var liksom resorna som var huvudgrejen. Nu är det liksom mycket alltså, så här krystade frågor. Man kan åka till New York men ändå ställa en fråga om nötter liksom, för att man går in på någon restaurang och de har nötter där. Det handlar inte om New York längre. Man vill vara där mentalt. Skit i det.
Ja.
Nu har jag gjort en spelarbussen till dig.
Vad trevligt.
Mm. Ja. Och för nya lyssnare så är det samma koncept som På spåret. Det är, jag drar ledtrådar från 10 poäng ner till 2. Och du tar anteckningar, Johan, medan jag pratar. Och du ropar ut, du drar helt enkelt i bromsen.
Jajamän, jag har haft svårt för dina spelarbussar tidigare.
Ja, jag har nu lagt mig på lite svårare nivå. Jag undrar vad det säger om mig.
Ja, du vill sätta dit folk.
Ja, det är väl det. Och i spelarbussen handlar ju alltid om att vi är på väg till en klubb någonstans i fotbollsvärlden. Så det är inte en stad, utan detta är till en klubb, en fotbollsklubb. Och då ber vi Simon sparka igång vår lilla bakgrundsmusik och så kör vi. Och jag inleder med att säga, vart är vi på väg? 10 poäng. Vi åker till en klubb som ställer sig frågande till USAs 38:e president och där en hjorthane pryder klubbmärket, men där smeknamnet har med getingar att göra.
Ja, getingar, ja. Det är ju knappast Häcken, så enkelt kan det inte vara.
8 poäng. 2 svenskar är i dagsläget kontrakterade av klubben, vars ägare dessutom sitter på ytterligare ett svenskt kontrakt. Nu blir man sugen på gratinerad frukt med vit choklad.
Det är någon efterrätt där som heter någonting. Heter den Gino? Jag vet inte så.
6 poäng. Den andalusiska kopplingen är borta sedan något år. Men Spanien är ändå representerat på tränarbänken. Några tidigare tränarnamn är Gianluca Vialli, Brendan Rodgers och Sean Dyche.
Fan, det blev jag vilse ändå.
4 poäng. Reginald Kenneth Dwight hette ägaren i många år. Och den svenska låttiteln En värld full av liv kanske inte hjälper dig så mycket. Hakuna Matata.
Fan, vad du på med?
Två poäng. Mm. Då öppnar vi upp grindarna norr om London och släpper in dig på Vicarage Road. What? Ja, nu får du inte fler ledtrådar. Nu rullar vi in alltså. Nu gnisslar det i bromsarna. Nu är vi framme.
Får nog nolla på den.
Det är otroligt.
Ja, det är ju inte otroligt eftersom jag alltid får 2 eller 0. Ska du dra några lärdomar av det?
Ja. Jag tyckte ändå att, ja okej.
Okay.
Jag har ändå sänkt lite ribban denna gången. Men vi går igenom.
Jag borde såklart ha tagit, men jag vet inte vilken det är.
Vi går igenom här. USAs 38:e president.
Ja, det vet ju ingen.
Det är Gerald Ford.
Ja.
Hjorthannen är då klubbmärket i The Hornets. Och The Hornets är bålgetingar. 2 svenska dagsläget kontrakterade av klubben. Det är Ken Sema och Pontus Dahlberg.
Ja, då vet jag vilken det är. Mm. Ja, what?
Och den här efterrätten med gratinerad frukt och
vit. Heter inte den Gino?
Jo, Gino. Gino Pozzo är ju ägaren som också äger Udinese. Där Svante Ingelsson ju faktiskt spelar.
Fan, man tar efterrätten men ändå får så lite för att kunna den efterrätten.
Den andalusiska kopplingen är borta. Det var ju så att Gino Pozzo faktiskt också ägde Granada. Spanien är ändå representerat på tränarbänken. Det är Javi Gracia, eller Gracia, som är huvudtränaren. Några tidigare tränare var då Vialli, Brendan Rodgers och Sean Dyche.
Har Vialli varit där? Mm.
Reginald Kenneth Dwight, vem är det?
Ja, det där förvillade jag mig.
Elton John.
Ja.
Mm. Han var, ja, det vet faktiskt jag, ägare han är, i absolut. 2 olika omgångar. Han var ägare av Watford. Och den svenska låttiteln En värld full av liv, det är Circle of Life. Ja. Kanske inte.
Ja, det är han som är Lejonkungen.
Precis. Ja. Och då öppnade vi upp grindarna norr om London och släppte in det på Vicarage Road. What?
Ja, jag borde ha tagit både...
Ford. Du är inte fler ledtrådar. Vi är helt enkelt i Watford.
Ja, nu förstår jag att vi är i Watford. Nej, jag ska nog inte vara med på spåret.
Nej, man börjar hundra. Watford, som jag såg spela igår, kan jag säga att man fick starta sin första match i Premier League. Fick 60 minuter mot Everton. Det blev 2-2.
Vad gjorde han av de 60 minuterna?
Han var väl helt okej. Okay. Väldigt fladdrig match, så som man kan tänka sig på förhållande att det är mellan Everton och Watford. Lite fullt blås, inte så mycket kontroll. Men han gjorde definitivt inte bort sig. Hade en bra aktion där han skulle kunna fått straff om han hade lagt sig ner. Men han valde att stå upp och slå ett bra inlägg istället.
Jag har inte hört något av vad du har sagt nu när du berättar om Kensema. Det känns jobbigt att ha suttit här och nollat.
Okej, okay, men jag har en lite kortare följdfråga.
What? Det borde jag i alla fall ha tagit kanske.
En
var
lite
det
kortare.
Med grindarna någonting? Eller var det bara något du sa?
Nej, det var bara vi öppnade grindarna till arenan.
Du vet hur man är, det här med grindar. Gates.
Precis. Nu släpper vi dig Johan och så tar vi följdfrågan. Elton John då var som sagt huvudägare till Watford. Och nu tänkte jag kolla med dig om några andra kändisar som äger klubbar. Börja med Will Ferrell.
Mm, han äger Los Angeles FC.
Mm, precis. Tillsammans med bland annat Magic Johnson och Mia Hamm. Mm. De är också delägare.
En bra trojka.
Justin Timberlake.
Nej, det vet jag
inte. Vilken sport?
Nej, någon amerikansk sport.
Ja, bra. NBA, Memphis Grizzlies.
Jaha, nej, det visste jag inte.
Minoritetsägare. Jimmy Buffett.
Nej, jag vet inte vad Jimmy Buffett äger heller.
Miami Dolphins. Sista.
Ja, det har hört det.
Drew Carey.
Vem är Drew Carey, förlåt?
Kommer du ihåg det? Nej. Drew Carey är jättestor. Han var ju samba med Fresh Prince i Bel-Air, en sån här såpa som sändes typ i 15 år.
Ja, ja, ja. Ja.
Sitcom. Ja, det var i alla fall Seattle Sounders.
Han äger Gurra.
Ja, han äger Gurra. Ja. Exakt. Ja, ja. Nu släpper vi i spelarbussen.
Ja, en poäng tar jag med därifrån. Om jag får en poäng för Will Ferrell.
0,5. Alltså.
0,5. Uh-huh. Eller kan vi ta spelarbussen och tvärnita och dra upp till Östersund?
Ja, vi måste ändå svänga förbi Östersund.
Ja.
Och i alla fall hoppa in lite grann i vad som har hänt där. Det är ju så nu att igår, måndags här då, så har nu då Daniel Kindberg åtalats på 4 punkter. 2 fall av grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och 4 fall av medhjälp till grovt bokföringsbrott.
Mm. I persongalleriet så har vi också namn som Peabmannen och Sollefteåbon i utredningen. som figurerar. Och det är väl troligt att det är rättegång framåt våren. Mm. Någonstans kring Offside Live kanske.
Precis.
Vi har ju berömt tidigare här lokalreporten Linda Hedenjungs arbete med att granska Kindberg och ÖFK och förehavanden där. Kanske jag också kan plussa lite nu för fotbollskanalens Martin Pettersson som har varit väldigt ihärdig i sin rapportering. Mm. Inte minst här nu på senare tid om det som har hänt. Och i en av artiklarna som han har skrivit så kan man ju läsa då utifrån förundersökningen att, och som är ganska intressant då så här i efterhand med när Kindberg greps så hölls det ju förhör med honom och att han i de två första förhören nekade till anklagelser men att det hände någonting i förhör tre då han plötsligt medgav en rad saker, oegentligheter. Sen då så väljer han att ta avstånd från det han har sagt i förhör tre. Mm. Han, när han får se det så säger han att han inte känner igen den här bilden och att han inte står för detta alls längre. Mm. Och noterbart då är att han vid det laget har fått en ny advokat som ju inte är vem som helst.
Nej, det är ju en person som har fladdrat förbi här i podden, nämligen det är Olle Kullinger. Som ju är en gammal anfallare som var med och sköt upp Enköping av alla lag.
Det var han.
I Allsvenskan 2002.
Det är någonstans där.
Ja. Mm. Och sedan så gick han till Halmstad och spelade där under Janne, borde det varit. Och sen så därifrån så gick han till BP, lite utlånad. Och sen så avslutade han i Sirius. Men under tiden då så...
Fladdrar väl förbi också i några av Texas Johanssons... spelarkrönikor på den tiden när han var då spelarkrönikör i Offside. Och då går det väl ofta ut på att Olle Kullinger var så smart.
Exakt.
Nästan så här att vi satt och fika men vi vågade inte störa Olle som satt med sina lagböcker. Ungefär
nej,
så.
Nej, och det ska man veta, jag har gjort lite research här och varit i lite sms-konversation med Texas om Kullinger.
Vi spekulerade ju också här någon gång om han kan ha bildat Allsvenskans genom tidernas smartaste anfallspart tillsammans med Olof Guterstam.
Precis, som då var läkarstudenten.
Ja, precis.
Nej, men jag har kollat lite grann och blev lite nyfiken här på Kullinger för att han har gjort en oerhörd karriär inom advokat Sverige där han tillhör absoluta eliten vad det gäller white collar crime. Och han kallas till och med det i en artikel när jag gick in i arkivet i Dagens Industri, white collar crime nästorn.
Vad är det?
Ja, men det är ju motsvarigheten till blue collar, white collar är ju liksom finans och det är ekobrott. Mm. Så, där han tillhör absoluta toppen och han var faktiskt en av två försvarsadvokater i den här HQ-härvan med Mats Kviberg heter han va?
Ja.
Och för det så fakturerade Kullinger 6,6 miljoner kronor för hans insats. Så att det är ju
kunde han lägga på det med de gamla Enköpingspengarna?
Ja, det var, där var det inte så jävla bra. Och sen så har han försvarat då skattesmitare, personer som varit häktade för större insiderbrott i finanssvängen. Och vi pratade ju förra veckan lite grann om du hade lyssnat på en podd med Anna Kinberg Batra. Och vi hade pratat, gjort en koppling till när vi pratade om hur allt fler politiker använder sport liknelser och metaforer när de skulle uttrycka olika positioner och positioneringar och så i politiksvängen.
Ja.
Så det gjorde mig lite nyfiken så jag gick in och började kolla på citat från Kullinger. Är det så att han kan använda sporten i sitt sätt när han
pläderar,
uttalar sig? Ja, det får man inte riktigt. Jag gick inte in och kolla i själva brottsmålen specifikt men när han uttalar sig i medier. Det finns ett litet mönster. När han till exempel försvarade just Kviberg så sa Kullinger att åtalet föll på första häcken.
Ja.
Det är ändå en liten blinkning.
Ja, absolut. Det är idrottsliknelse.
I ett annat fall när han försvarade just någon som var åtalad för insiderbrott så sa han att min klient har inte satt en fot fel. Så det finns en liten grej där.
Som man väl särskilt kanske säger om mittbackar va?
Mm, exakt,
ja. Det är de som inte ska sätta en fot fel.
Precis. Men sen då så hörde jag mig till Texas. Vad har du på Kullinger? Var han någon speciell typ? Jag minns inte riktigt vad han skrev i sina krönikor. Och så här. Och då gjorde han bara så här. Detta har jag sagt i en tidig intervju med Affärsvärlden. Och så bara klickade han i, klippte och klistrade. Och så fick jag samma svar till Affärsvärlden. Och då tänkte jag att Texas är lite grann, håller på att bli lite så som Johannes Brost var. lite, du vet, så fort Rolling Stone skulle komma till Sverige.
Skulle han festa med dem?
Ja, nej, men så skulle han också prata lite grann om sina minnen med Mick Jagger och så.
Ja, just det.
Så Texas är lite den go-to-guy när folk ska prata om kullingar.
Ja.
Då sa Texas Johansson så här till Affärsvärlden. Han var ju utbildad jurist, och för honom att komma in i en fotbollsbubbla där man äter, sover, skit och spelar fotboll, det gjorde honom nog understimulerad. Det var den känslan man hade i alla fall. Han stack ut i fotbollssammanhang. Han kunde plötsligt sitta och lyssna på P1. Men samtidigt var han en väldigt avslappnad kille. Underfundig, och man hade alltid roliga samtal med honom. Han var trygg och självsäker i sin person. Och man visste att han hade en division till i sig. Hans högsta dröm var inte att få spela i Manchester United, som alla oss andra. Han var duktig på att argumentera för sig. Vår dåvarande tränare var Jan Andersson. Och Kullinger kunde absolut ifrågasätta honom. Och även andra tränare som vi andra inte kunde. Eftersom vi uppfattade dem som auktoriteter. Det gjorde definitivt aldrig Kullinger.
Nej, man blir nyfiken om Kullinger kan ha haft något pläderingsliknande motivering för att han borde få spela mot till exempel Helsingborg.
Mm.
Eller vad det kan ha varit. Mm. Lägga fram sina bästa argument.
Ja, absolut.
Stressad Jan Andersson då.
Ja, nej, men han var ju faktiskt, jag menar, då när han tog upp Enköping. Han var ju jävligt liksom profilerad anfallare på det sättet. Så det kan ju mycket väl vara så att han nådde en extra nivå. Han kanske egentligen bara hade dåvarande superettan i sig, men nådde ändå allsvenskan på grund av att han var en jävligt bra argumentera.
Ja, och samtidigt ska man ju veta att ja, han kanske också hade andra drivkrafter då i och med att han har fått den här karriären. Mm. Men att han valde Halmstad då, då var ju de kanske ett av Sveriges mest attraktiva lag att välja. Så han var ju verkligen eftertraktad då efter att ha skjutit upp i Jönköping.
The white collar crime nästan då, Kulling. Vi får se vad som händer med hans insats för Daniel Kinberg. Men man kan säga att Daniel Kinberg har i alla fall anlitat den bästa han kan anlita.
Ja, enligt åklagaren så är det väl, han menar väl på då att Kindbergs aktiviteter också ska ha gynnat fotbollsklubben, mm, helt enkelt, Östersunds FK. Att utan de här, som åklagaren menar, oegentligheterna, så hade inte ÖFK varit där de är idag.
Mm.
Och det är klart att det här är en otrolig story. Det var det ju redan från början, innan hela den här härvan gör entré med det här laget som ingen känner till från början och som på väldigt kort tid gör en resa, och även med de här kulturella grejerna, och de skakar om Europa och de har ett spel som inte liknar någon annan, och sen kommer den här vändningen då. Det är ju en otrolig story hela den. Sen har jag förstått att Svenska Fotbollförbundet också har startat en egen utredning nu.
Chefsjuristen Anders Hubinett leder väl denna, tror jag.
Som man vet mindre om än om Olle Kullinger.
Mm.
Och det är ju intressant att se hur de förhåller sig till det nu. För tar man då, ja, men säga, nu är det ju, rättegången kommer ju dröja här ett tag nu. Men det kommer ju väcka ont blod i många supportrar på andra ställen i Sverige. Om till exempel Kindberg fälls och ÖFK spelar vidare som vanligt. Då skulle ju många vilja hävda och peka på också reglementet kanske. Att de skulle inte få elitlicens, mm, helt enkelt. Och jag tror inte att läget är så att BP, som åkte ut och i kvalet, ska göra sig beredda för en bonus allsvensk säsong.
Jag ska inte rusta för allsvenskan.
Egentligen är det väl också så att det är på representantskapsmöte där i november det tas sådana beslut. Men det kan ju få effekter för även allsvenskan, beroende på vad som händer här nu. Och vi vet ju inte om han fälls eller inte, men han är åtalad på de här fyra punkterna nu. Och det kommer ju bli en följetong, utan tvekan. Jag tänker ju mycket på, för det, ja, det blir intressant om man läste utdragen från de här förhören i det här förhör 3 också, där han då erkänner vissa saker, Kindberg, det som han sen tar tillbaka, det som han går med på där, och det som de har drivit också är ju inte så som jag fattade att han har gjort, skulle ha gjort det här för egen vinning, utan det skulle vara just för ÖFKs vinning.
Mm.
Vi nämnde ju honom här någon gång tidigare, men den här personen uppe i Edsbyn som hade pengar omkring sig och som pumpade in pengar då i bandyklubben Edsbyns IF, och där det då avslöjades att han har gjort det på ett inte helt bra sätt och tagit pengar från företag och använt dem till klubben. Alltså jag tänker som det här, att det är lite samma princip, att någon nästan lite messiaskomplex, att man drömmer inte om att själv skaffa sig en massa extra pengar för att leva lyxliv, utan för att bli den här extremt respekterade och beundrade personen, mm, som kanske kommer tillbaka till sin hemstad, eller Kindbergs fall, han väl inte född och uppvuxen i Östersund, men att få bli någon som är en frälsare, mm, verkligen. Det känns som att messiaskomplexet ligger nära Att det är det som har varit drivkraften.
Ja,
mer än att sådär.
Ja, för Kimbas fall så handlar det ju inte om att han själv ska ju liksom göra sig en hacka på de här sakerna. Han
vad vi vet.
Nej, men, nej ja. Precis. Men det är ju den känslan. Han är ju ekonomiskt oberoende och så. Det handlar väl säkert om att liksom, man blir lite förblindad i den här jakten på att just kanske bli omtyckt. Och man bara snurrar in i det här. I den här.
Ja, inte bara omtyckt utan att göra något verkligen utöver det vanliga.
Ja,
passar precis. Så bra in på en plats där det inte riktigt ska gå. Mm. Spela elitfotboll. Ska vi inte bara spela elitfotboll? Vi ska bli något som inte bara Sverige utan resten av Europa beundrar och frågar hur är det möjligt? Mm. Och det här är personen som gjorde det möjligt.
Ja, och man blir liksom nästan, du bara spekulerar givetvis, men alltså rubrikerna, hyllningarna man får, att det blir någon slags drog också, så fan hela tiden, alla kommer upp här och hyllar oss, och det är utländska medier, och det bara liksom snurrar på, till sist så tappar man kanske fattningen, eller han har väl inte tappat fattningen så mycket, utan det var mer en slump att det här upptäcktes, men det är, kommer att bli jävligt intressant att följa den här rättegången med Kullinger och Kimberg.
Ja, Kullinger har ett styvt jobb framför sig. Så mycket kan vi säga. Jag förstår, Anders, att du var en glad fotbollssupporter i helgen. Förutom att Liverpool vann och Salah gjorde hattrick så förlorar ju då svåraste konkurrenten Manchester City mot Chelsea. Sen har ju inte efterspelet kanske handlat så mycket om toppstriden i Premier League. Så som man kanske tänkte direkt efter. Utan det har ju istället handlat om Raheem Sterling och om rasism.
Mm.
Något som England är och engelsk sportmedia är väldigt upptagna med just nu. Har varit det och det startade väl med en Instagram-post från Raheem Sterling.
Precis, där han dels plocka upp det som har spritts, där det är då, det är väl 4 stycken Chelsea-supportrar som fångas på bild när han ska gå ut och typ ta en hörna. Och de står och häcklar honom, och man kan se att framförallt från en av dessa män så kommer det ju verkligen rasistiska glåpord i ansiktet på Raheem Sterling. Så det plockar han upp, men det han fokuserar mest på i sin Instagram-post. De här 4 supportarna har för övrigt Chelsea stängt av nu. Men i alla fall så det han fokuserar mest på i sin Instagram-post, det är hur medierna porträtterar och gör skillnad på vita och svarta spelare. Och han tar exempel då på sin lagkamrat Phil Foden som då är 18 år gammal, där Daily Mail då, som ju tillhör den tabloidiska kretsen av brittiska medier.
Mm, absolut.
Där de gör en rubrik på att Foden då, vit, han har lagt 2 miljoner pund på ett hus åt sin mamma och hyllas för detta. I en annan artikel så är det precis samma sak som händer. Det är 21-årige Tosin Adarbioyo, eller jag kan faktiskt inte, jag har inte sett honom spela, som är utlånad till West Bromwich, som då har slängt pengar på att köpa en lyxvilla trots att man aldrig har startat en Premier League-match.
Med lite hån i tonen från Daily Mail.
Precis, och så skriver Sterling så här då i sitt Instagram ungefär så att 2 unga spelare som startar sina karriärer, båda spelar för samma lag, båda har gjort rätt sak, vilket är att köpa ett nytt hus till sina mammor som har lagt mycket tid och kärlek på att hjälpa där de är nu. De här unga svarta männen ses på ett dåligt ljus, vilket hjälper till att föda rasism och ett aggressivt beteende. Så till alla tidningar som inte förstår varför folk är rasistiska nu för tiden, allt jag har att säga är att tänk en extra tanke om rättvis publicitet och ge alla spelare en jämlik chans. Mm. Ungefär så.
Raheem Sterling var ju också aktuell under VM, så var han ju en av dem som skrev eller fick hjälp att skriva på den här The Players Tribune som jag har diskuterat en del här. Och där han, det var väl egentligen en väldigt stor hyllning till sin mamma.
Precis.
Och de uppoffringar hon fick göra under en tuff uppväxt. Och hur tacksam han var över det. Mm. Väldigt förenklat från min sida. Det är ju bättre än så, texten såklart. Men det handlade om det i alla fall.
Ja, och utifrån det som, det blev alltid lite så spekulativt. Men utifrån de brittiska reportrar som jag följer på till exempel Twitter. Det är väl kanske inte då framförallt de här rubriksättarna på Daily Mail som jag följer, men
man ska ju veta också med en del av de tabloiderna och kanske framförallt Daily Mail att de har varit väldigt aggressiva gentemot till exempel invandrare och immigration.
Absolut.
Och ja. De menar inte på sportsidan.
Ja, nej, men det är ju nästan sådär Katarina Janouch typ av journalistik som de sysslar med, svartmålning och så. Och Sterling ska man också veta, han har ju en historia där han har varit väldigt ifrågasatt av vissa reportrar. Och de har skapat liksom någon slags opinion och sådär hela tiden. Så fort han har skaffat en tatuering eller han har haft en dyr ring så är det liksom den här spoiled brat. Och.
Ja, det var ju någon som tog på sig då efter Sterlings inlägg att sammanställa, jag tror det var 23 olika artiklar om Sterling och hur han beskrevs. Och då var det just att liksom, när, att han är girig för att han förhandlade om högre lön. Mm. Eller att han var bortskämd för att han köpte något lyxigt. Mm. Eller vad det nu kan ha varit. 23 exempel som visar. Som fick en, gjorde att man fick lite ont i magen. För tonen i det är, känns olustig. Mm. Liksom, det blir ett, man nästan blir lite avhumaniserad. Mm. Sådär, och blir liksom ett verktyg som folk... Alltså som driftkuckor liksom.
Absolut. Nej, men så, nu har man då märkt här och senaste dygnen här att detta har blivit en jävligt stor grej och fått liksom någon slags snöbollseffekt så att fler och fler plockar upp det här, fler och fler vill belysa detta och fler journalister går ut och säger att det som Sterling säger, det stämmer liksom.
Mm, det är jättebra.
Ja, det är skitbra och så. Och jag kände för en gångs skull så, vi har ju pratat om det flera gånger, det här brittiska drevet och vi vet liksom hur hårda man kan vara och så, men för en gångs skull så känner man att det här känns som att det här tas på allvar på riktigt. Detta kanske kan få lite följder. Att till och med de som har liksom läst Daily Mail, så de kanske skulle till och med kunna välja bort den tidningen för att de känner att detta är så tydligt. Det blir så här svart på vitt för att säga så. Hur man behandlar olika spelare utifrån vad de, hur de ser ut.
Det var effektivt att det var just Raheem Sterling som gjorde det också, som ju på ganska kort tid har gått från, jag ska inte säga att han är ett helgon nu, men nu lyfts han ju fram som oerhört viktig person.
Exakt.
Medan han tidigare var, då kanske i vissa sammanhang, driftkucken, men också, hur talade man om Raheem Sterling generellt? Alltså utan att, när det inte var om eventuella rasistiska undertoner.
Att det var en diva som bara tänkte på pengar och som levde liksom, som brände pengar på saker som ingen annan skulle kunna. Han fick på något sätt symbolisera det här liksom penningstinna Premier League på något sätt. Och sen så
makes
var,
me puke.
Ja, och sen så fanns den här liksom också ingrediensen att man tyckte att han levererade bra för City där han fick bra pris, men när han kom till landslaget så då var han liksom bara någon slags medelmåtta. Brinner han inte för England, det bara handlar om pengar och pengar och pengar. Det är därför han presterar och så.
Ja, men att det finns någonting där att man inte förväntar sig att om någon säger en vecka tidigare, om en vecka så kommer Raheem Sterling vara den person som drar igång årets viktigaste debatt inom engelsk fotboll.
Nej, precis.
Det är starkare för att man inte förväntar sig att det ska komma därifrån.
Nej, och sen så igår kväll här, måndagskväll, så såg jag Monday Night Football, Jamie och Gary.
Gary.
Ja, precis. Ja. I Sky, där de sitter och snackar. Och igår så höll en oerhört hög nivå. Där de dels båda, eftersom Gary har erfarenhet från landslaget, där han hade honom. Och han pratade om tillfälle, det var väl då 2016, just inför mästerskapet, när Raheem kom till honom och de pratade. Och han kände själv så att fan, jag tog inte det på allvar liksom. För då hade också Harry Kane haft något liknande, men där det liksom, han gjorde skillnad där, han satt sig inte riktigt in. Och Jamie berättade om sin team och Liverpool, han sa att de som porträtterar honom som att han är bortskämd och lite lat och bara tänker på pengar, kan inte ha mer fel. Det finns ingen som var så dedikerad och som kom i tid och som skötte sig och som kämpade så hårt, och han var som en mussla omklädningsrummet och gjorde liksom ingenting.
Är det på nätet som du ser?
Ja, jajamän. Ja.
Nätet. Inget för tablåkringen.
Nej, men så det har liksom verkligen fått sådär vågor, det som Sterling har gjort. Och det får man ju tänka på, det är också en sån här käppe som vi har haft här i podden. Och jag vet att man kan inte säga så att man ska förvänta sig mer från idrottare, elitidrottare, de största stjärnorna. Men jag känner ändå på allt mer att man kan ta ställning allt ofta. Jag känner att fan, man kan göra det. Och jag vill ju att ännu fler spelare, de stora stjärnorna, ska liksom gå ut och visa sympatier nu för Sterling och säga enough is enough. Liksom. Att inte bara stå liksom en jävla FIFA-hymn och kick out racing from football. Utan man kan göra saker själv.
Det märker man ganska tydligt. Det räcker nu med, jag var i några dagar i New York och läser lite tidningar, att politiska ställningstaganden och liknande är väldigt vanligt i amerikansk idrott.
Ja.
Alltså, och det behöver inte vara på, jag blir alltid osäker när jag uttalar hans namn, Kaepernick, jag säger kanske fel. Men det behöver inte vara på den nivån alltid. Men att det ligger inbyggt numera väldigt ofta, oavsett om det är NBA eller MLS eller NFL, ja, så ligger det nära till hands för många.
Ja, och en av de härliga sakerna med att ha den här podden är att vi får väldigt många härliga mejl, och det kan man fortsätta mejla oss då till podcast@offside.org. Men jag har mejlat lite grann här de senaste dagarna med en lyssnare som har förstått att jag har börjat snegla lite mot amerikanska idrottarna mer, för att återuppväcka det här, om vi går tillbaka till förra veckan, mitt svalnande sportintresse i allmänhet. Så har jag tittat lite mot NBA och så. Och då sa han det, att jag tror att det kan passa dig utifrån hur du har pratat i podden och så. För att där är det nästan att man förväntar sig att de stora stjärnorna ska ta ställning i vissa frågor. Om det är HBTQ eller om det är liksom jämlikhet, som Curry gick ut här en vecka med uppmärksammat.
Också ett uttal vi ofta får kritik för.
Men, ja. Vi säger Curry.
Ja.
Och LeBron, vad han har gjort vad det gäller liksom polisens övervåld mot de som är svarta i USA och så. Att, och även han som är NBA commissioner, eller som är liksom vd ändå, om man säger, han också har gått ut och tagit väldigt liksom markerat så fort det var, väl var det någon LA-klubb som hade någon president som gick ut med rätt rasistiska uttalanden och sådär, och han stängde av honom liksom direkt. Och Och han har gått i leden för HBTQ-tåg, Pride-grejer och så. Att där finns det någonting, att det blir allt mer som självklarhet är att om man upplever orättvisa och andra saker så säger man ifrån. Man är inte bara tyst och gömmer sig bakom att jag är idrottare, jag kan inte uttala mig. Men sen så är det ju så då, man måste lägga in den här brasklappen att om det är så att man efterfrågar mer ställningstagande från idrottare, så måste man också vara beredd på att man får uttalande och ställningstagande som går emot det man själv tycker. Och tänker, ja, och står
som
för.
Som Bolsonaro och alla brasilianska
absolut,
fotbollsspelare.
Absolut, och då får man väl ta den smällen. Det får man väl leva med. Men det blir i alla fall tydligt var man står i olika saker. Man behöver inte gå ut och säga vilket parti man röstar på. Det är inte det ute efter. Men de här elementära sakerna. Och nu alla pratar om. Vi har liksom supersvenska fenomenet Greta som är ute på alla jävla liksom FN. Och i Polen på klimatmässor och sådär.
På Times lista nu också.
Så. Ja, precis. Ja. Det hade varit härligt om någon allsvensk stjärna hade gått ut och sagt att fan, miljön. Nu ska jag göra detta till min hjärtefråga. Mm. Vi blev så himla glada i somras när det var ju liksom olyckligt att det skulle behöva hända, men när det hände under VM med Durmas och det här, när hela laget stod bakom, och det var ju ett av de finaste svenska sportögonblicken de senaste åren, när hela svenska laget stod bakom, enad front så. Man gör det då och sen så är det så, nu går vi in liksom i Nations League-kval och så, nu snackar vi liksom om varför jag inte får spela i Roma, eller varför jag inte liksom, vad nu må vara.
Man det har varit spännande om Jack Lane nu till exempel, om man undrar vad han ska ta för nästa steg, och hans nästa steg blir istället att joina Greta Thunberg.
Ja, det hade varit härligt, uppiggande på något sätt. Ja, nej, men det är bara den att det finns någonting där som jag tror ligger i tiden på något sätt också. Det handlar inte om att vara PK på något sätt, utan det handlar bara om att vara lite mer stup för det man i alla fall tycker och tänker, oavsett vad man tycker och tänker.
Absolut, alltså en grej som jag tänker på i kölvattnet av Raheem Sterling och den här debatten. Alltså lite grann hur man själv har tänkt, det kanske inte har med rasism att göra, utan kanske lite mer angränsar klass. Hur snabb många av oss, och säkert inklusive mig själv, kan vara många gånger med att döma till exempel spelare, vilka val de gör efter till exempel då om de väljer slarvigt uttryckt pengar för utveckling. Vi har ju ändå funnits några exempel kanske även inom svensk fotboll med folk som har växt upp, kanske inte i fattigdom, men som har haft det inte så fett och kanske växt upp med en ensamstående mamma. Jag minns när att ändå det kom en del invändningar när Nabil Bahoui valde att sticka till Gulfen. Ska han göra det i så tidig ålder? Han är väl, där utvecklas han väl inte så bra. Borde han inte kunna ta ett smartare val? Nu är han bara ett exempel, men det kan gälla ganska många spelare. Men där man bara ser framför ögonen att de vill väl bli så bra som möjligt i fotboll. Och det vill de ju säkert också. Alla har väl på något sätt någon dröm om att få spela stora Champions League-matcher och sådär. Mm. Men att ett mål kan ju också vara just att använda fotbollen som en väg till något bättre. Att det nästan kan bli mission accomplished. Mm. Att kunna köpa den här lite bättre lägenheten till mamma eller pappa eller ett hus. Eller bara vad det nu kan vara. Att det faktiskt kan vara. Sen kan man ju ändå drömma om och hoppas att man ska kunna spela Champions League-finaler. Mm. Men att det faktiskt är det många gånger kanske som är, alltså man, då har man lyckats liksom utifrån de förutsättningarna. Och det kan vara säkert svårt för många av oss andra som hade kanske mer privilegierade uppväxter att ta in det riktigt, hur stark den drivkraften har varit.
Ja, absolut.
Och det gäller ju, alltså Sverige är kanske ett dåligt exempel, kan ju gälla ännu mer kanske från länder där man har vuxit upp med ännu knappare förhållanden. Att det blir verkligen en, och så kan man då förfasas lite på avstånd som tycker att det blir vräket för att de köper stora bilar eller juveler eller vad det kan vara. Att det är väldigt lite förståelse från ens egen sida över hur, var de har kommit ifrån kanske. Och då, det har kanske lite mer med klass att göra.
Ja.
Men det tror jag, tycker jag man kan se ganska ofta och kanske ändå göra en liten självreflektion i att så här, vara lite mindre dömande kring sånt. Mm.
Det har varit kul om man nu får spåna iväg lite grann. Om vi säger att Stefan Lundin som var länge den personen som ofta gjorde i alla fall uttryck för sina känslor när lovande unga spelare flyttade utomlands och sa att stanna nu i Allsvenskan, ta en tröja där och etablera det där. Det blir för tidigt och vi vet, om man kollar facit, det är inte så många det går bra för. Det var kul om Bahoui i samband med det skulle gjort som Göran Persson gjorde när Göran Persson och Carl Bildt diskuterade. Och Göran Persson sa, kom inte och prata om klassamhället för mig, jag har levt i det. Och växt upp i det.
Berätta gärna för mig, Stefan Lundin, om den fina SF-världen. Berätta gärna om nya konstgräsutvecklingar och 16-lagsserier. Men berätta inte för mig om det svenska klassamhället.
Ja,
jag har vuxit upp med det, jag har sett det, jag hatar
just det. Det
hela min fotbollskarriär kommer jag ägnas åt att bekämpa sådana som du. Art stark.
Det var starkt. Ja.
Och jag känner nu att jag vet lite för lite om Böjs uppväxt för att han fick bli en galjonsfigur här.
Ja,
så att inte folk tänker att jag använder honom för hårt här. Men det kan man ju, eller jag känner att jag kommer tänka på det lite mer kanske. Och det hade jag kanske inte tänkt på om inte Sterling hade gått ut så här.
Nej,
och det är väl jättebra att det diskuteras i England, att de tar det på allvar, så som du säger. Vet du vad jag tänkte? Jag ser på dig att du är på väg att runda av här.
Ja.
Det ska vi väl göra, men kanske lite apropå med att ta ställning för saker och så ska ju svenska landslaget åka på en januari-turné. Och de ska åka till Qatar då. Mm. Och det fick lite rubriker i och med att de väljer att åka till Qatar, som då ska arrangera VM. Borde de göra det och så. Och det verkar ju de ha tänkt på, Svenska fotbollförbundet, att det här kommer kanske leda till lite kritik. Därför var de ju noga då i sin egen text på hemsidan att skriva att vi väljer det här resmålet för att kunna bilda oss en egen uppfattning om läget i Qatar och en delegation. Och jag vet att det inte kommer bli
ändå någon... en high five när de satt och snackade om detta på kansliet. Vi kan formulera det så här så kanske vi kommer undan lite mer.
Ja, det är liksom då så försöker de lägga fram det som att de slår två flugor i en smäll. De ska få bra matcher, men ja, så får vi också en chans att bilda oss en egen uppfattning om vad Qatar är för land och mänskliga rättigheter och annat. Det är väl bra. Och då kan jag säga så här, att det kommer inte bli någon januari-turné för dig och inte för mig heller. Vi är lite upptagna med annat då. Men jag kan ju bjuda exempelvis Noah Bachner och någon annan på en bra reportageidé.
Mm.
Och det skulle ju vara att ta den här uppmaningen på allvar. Om man då har Svenska fotbollförbundet som säger att vi ska åka dit och bilda oss en egen uppfattning, hade det varit väldigt kul om man tar den på allvar och tar rygg på dem när de är där för att bilda sin egen uppfattning. Så är man med dem så många gånger man får, de kanske skeppas runt lite där nere och ser på olika, inte vet jag, går på seminarier eller annat, och mellan det så sticker du ut på egna grejer för att få dina egna intryck och så varvar du dem. Det skulle kunna bli ett bra reportage. Mm. Det kan de få ta.
Effektfullt.
Ja, det tror jag. Att så här, be att få följa med. Och ja, men då vill vi gärna se. Men det låter ju spännande. Jag hänger på. Det blir svårt att säga nej då, tänker jag också. För dem.
Ja, det är ju det.
I transparens och sanda.
Absolut.
Ja.
Ja. Nej, men för att bara knyta upp säcken här med Raheem Sterling och så. Att det är ju lite ändå deppigt att det är Nilla Fischer och ett par stycken till. Ofta inte sällan damspelare som tar ställning för saker. De har ju ett självändamål, givetvis de vill göra saker bättre för nästa generations unga tjejer som kommer upp och vill drömma om att bli
till och med för sig själva.
För sig själva också. Ja. Men det hade ju varit härligt om det hade varit någon härlandslagsspelare som hade trätt fram som ambassadör för någon fråga. Någon gång.
Mm. Durmas ju med det här locker room talk, precis som hockeyspelare Mikael Backlund. Man väntade ju lite för övrigt på locker room talk som var ganska tysta, vad jag kunde se i samband med Ronaldo-rapporteringen.
Ja.
Att det kunde ha sagt någonting där. Men i grunden är det ju bra att han är med där. Såklart, och den organisationen. Men absolut, håller med.
Då så gör vi som så, Johan, att vi säger att vi har gjort detta avsnittet i samarbete med PlayStation, som har Sveriges bäst säljande konsol med de största och bredaste utbudet av spel. Med kraftfulla PlayStation 4 Pro kan du spela spelen i 4K, och med PlayStation VR headset kan du uppleva ett helt nytt sätt att spela.
Mm, det lackar mot jul. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka som vanligt, och sen tror jag att det kommer komma ett på annan dag som väl får bli någon form av jul-årsspecial kanske.
Ja, jag tror det.
Vi återkommer till detta. Men nästa onsdag, precis som vanligt, Offsides podcast, och du nämnde mailadressen här förut, så det är inte mycket mer att säga än att tacka för den här veckan.
Nej, vi säger så. Ta hand om er, så hörs vi om en vecka.
Noll poäng på Watford.
Hej.
Hej.